Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast eller på iTunes.
Du lyssnar på Hämndens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur som görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag heter Mireia Cheveria Quesada.
Och jag heter Judith Kiros.
Hej Judith Kiros.
Hej Mireia.
Vad härligt att se dig igen. Ditt vackra ansikte på andra sidan bordet med de där smickrande hörlurarna på dina öron.
Detsamma. Det ser liksom väldigt pluttigt ut med de här hörlurarna.
Ja, ja. Mm. Ja, tack. Vad smickrande.
Det ser som en radio station DJ.
Pluttig.
En gullig radio station DJ.
Jag tänker mig att jag ser ut som en sån här bebis som så här moderna föräldrar har med sig på konserter och festivaler som har så här jättestora...
Ja, just
små
det.
Små grejer där över hörselskydd.
Hipster spädbarn.
Ja, precis.
Ja. Ja, det kan stämma.
Ja, jag känner mig som ett sånt.
Nu kommer jag alltid tänka på det.
Ja. Mm. Har det hänt något kul, tråkigt, upprörande, spexigt den senaste tiden?
Alltså, som vanligt är jag sjuk. Mm. Och det är därför jag försöker pitcha rösten lite så att den får Scarlett Johansson-övertoner snarare än jättehesa undertoner som den har haft hela veckan.
Ja, jag hör precis din ansträngning.
Men ja, jag var hos läkaren idag. Det var en väldigt speciell upplevelse. Det här är förmodligen det konstigaste läkarbesöket jag någonsin har varit på i hela mitt liv.
Vad fan hände?
Okej, så jag kommer in.
Upptäckte de att du hade så här en outvecklad tvilling i din magen, en hårboll med långa naglar som man måste ta ut.
Okej, men det skulle vara lite märkligare faktiskt än det jag var med om idag. But this was pretty weird, anyway. Och det var typ att jag kom in, satte mig ner och började prata med den här nya läkaren som jag aldrig träffat förut. Och så började hon liksom fråga mig lite om min historia. Mm. Which makes sense, jag fattar att läkare behöver det. Men det var typ så här, vart är du född? Sverige! Var kom dina föräldrar ifrån? Etiopien. Och då fick hon liksom en väldigt märklig blick i ögonen. Och bara, jag är italienare. Jag bara, aha, okej, okay, vad trevligt. Och hon bara, jag vill bara be om ursäkt för det mina landsmän gjorde mot ditt hemland.
Oh my gosh, that's hon personal.
Ja, de ursäkt för ockupationen av Etiopien under 40-talet. Ja, alltså, det var så bizarr. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera. En del av mig bara, tack. Men samtidigt, fan var awkward. Så jag sa typ någonting i stil med, you know, ja, ni var ju ockuperade. Eller ni, ja, ni ockuperade oss, men ni var ju en fascistisk diktatur så. Typ. Och hon bara, ja. Och sen så fortsatte vi prata lite. Och sen så var det typ, jag pratade liksom lite om mitt mående och hon bara, jag måste få fråga, dina föräldrar, flydde de till Sverige? Jag bara, ja, jo, det gjorde de ju. Hon bara, då Jag vill testa en tanke här. Då kanske det är så att du har ärvt deras traumatiska flykt i dina gener. Jag bara... Och en del av mig var ju så här, det här är en läkare. Så förmodligen borde hon veta vad hon pratar om. Men en annan del av mig tänkte, excuse me, what?
Mm-hmm.
Jag har ärvt deras traumatiska flykt. Och då menade hon att varje gång jag försökte flytta så skulle den träs igång igen.
Mm-hmm.
Det var jätte, jättekonstigt.
Det här är, alltså jag kommer att tänka på flera olika grejer.
Mm.
Dels så låter det typ som så här magisk realism lite.
Ja,
jag tänker
lite.
På typ så här latinamerikansk liksom skönlitteratur och att där skulle det kunna stå i en så här roman.
Mm.
Att man har ärvt liksom.
Mm.
Och jag tänker liksom på ett sätt så kanske man har det, men inte typ genetiskt, men det beror ju på hur så här föräldrarnas så här, exil och flykt tas uttryck i deras vardag, i deras liv, hur den har syns under ens uppväxt. Det är det första jag tänker på. Att, det är en väldigt vacker beskrivning, men det skulle inte kännas så tryggt om en läkare liksom diagnostiserade mig med det här. Det skulle vara så här, visst om Isabella Jende sa det, men inte min fucking läkare.
Men då borde ju exempelvis du också ha ärvt ett flykttrauma. Alltså, du upplevde det ju till och med.
Ja.
Som spädbarn.
Ja, men jag tänker så här att det är klart att exilen och flykten ändå har satt spår på något sätt.
Mm.
Men det är, jag tror inte det, liksom, det skulle kännas konstigt. Alltså så här, för vi syskon agerade ju på, alltså jag var 2,5 år var ett barn som pratade till exempel när vi flyttade. Jag slutade prata efter ett halvår. Och min bror ritade bara så här teckningar på politiska flyktingar och fredsduvor som satt i burar och allt sånt där.
Wow.
Ja, det var väl, ja, men liksom så här, så det är klart att det Latin påverkar
American kids are so
advanced. Ja, men han var ju lite äldre också.
Okay.
Jag slutade ju bara prata för att jag var liten. Och det kan man ju så här säga. Alltså så var det. Men om det ska förklara mitt sjukdomstillstånd sen så här typ 28 år senare,
ja,
så känns det inte okej.
Okay. Men liksom, nu vet jag inte vad jag ska göra åt det här. Jag ska typ kolla mitt immunförsvar, men om det här är någon form av genetiskt...
Det är ingen idé att du behöver göra. Du behöver inga mediciner.
Då är jag ju bara fucked. Men det som också får mig liksom reflektera, när jag reflekterar lite senare, det är ju att hennes ursäkt för ockupationen av mitt hemland kanske också var en del av denna psychic healing-process som jag uppenbarligen måste påbörja.
Mm.
För jag tänker typ, om mina föräldrars flykt är ett trauma, för dem måste ju deras genetiska trauma vara ockupationen.
Mm.
Så jag tror att hon försökte cleanse oss båda två när vi satt här på något sätt.
Alltså, fuck. Men alltså, konstiga läkarbesök.
Ja!
Alltså, jag har varit med om det flera gånger. Jag gillar inte att gå. Jag är en sån här person som är så här dum i huvudet. För jag går ju aldrig till läkaren.
Jag vet.
Jag är så här lätt döende. Jag borde ha gått till läkaren för jättelänge sedan.
Mm.
Jag har inte gjort det. Och de gånger jag har gått till läkaren så har jag fått värsta utskällningen. Med all rätt. För att de bara, du borde ha varit hos oss för 2 år sedan. Du kan dö nu, typ så här. Och så får jag operera sen eller skit eller åka på någon så här akutbehandling. Men alltså så här att typ man har varit med om så konstiga grejer med läkare, typ så här, en gång helt sjuk, eller jag var vanligt sjuk, jag var förkyld, kanske någon random grej, gå till läkaren. Läkaren är någon liksom snubbman som tror att han är någon så här detektiv. Alltså han liksom hade det kroppsspråket vid sitt skrivbord, så plockade runt lite, kolla i papper. Kanske tog fram ett förstoringsglas eller någonting. Så hade han en så här bandspelare som man pratade in lite, så här, tryck på en knapp och tryck in lite information. Så här, bara, ja, men hon är typ, hon hostar typ så här. Och så en knapp. Och så skulle han prata in massa information om mig. Och jag var kanske typ 18 år när jag gjorde det här läkarbesöket. Och så säger han så här, för då vill han veta typ när jag var född, var jag var född, hur länge jag hade levt i Sverige. Man bara, vad har det här med min förkylning att göra? Men visst, så här. Bara, hon har levt i Sverige sedan hon var 2,5 år. Men hon pratar ändå väldigt bra svenska. Klipp. Alltså vad är... Varför behövs den här informationen om hur jag pratar svenska eller inte? Men också efter att ha levt ett ställe typ pisslänge. För att bota min förkylning.
Men också folk är så jävla märkliga. För det där påminner vi jättemycket om. Kommer du ihåg när Jon Henrik Fjällgren var på Bingolotto?
Ja.
Och fick frågan, spelade du? Nej, men först så fick han frågan när han kom till Sverige. Mm. Han bara, jag adopterades när jag var 2 år gammal. Så bara lite senare. Spelade du Bingolotto i Colombia var det väl? Spelade du Bingolotto där? Och Jon Henrik bara, nej, jag var 2 år. Det är liksom lite, hur lång tid tänker sig vita svenskar att 2 år är? Ja, eller liksom, hur länge tänker de att man måste ha bott i Sverige?
Men de är kanske så här rassar bara och tänker att det är så här, du vet, bara, ja men en flyktingbarn, de är ändå mycket äldre än vad de är.
Jaha, det är den
ålder. Att det är den grejen.
Själva verket var
det så här. Verklighetsuppfattningen, det kan vara det. Du egentligen var jag inte 2,5 när jag kom. Jag var 12.
Du var typ 25. När du kom så har du bara använt skitmycket Botox för att framstå som ung.
Exakt. Mm. Jag är egentligen 60 plus.
Men också så jävla typiskt invandrare.
Men typ så andra så här läkarbesök, jag kommer ihåg typ, jag hade så här eksem på halsen.
Mm.
Och så jag gick, alltså grejen, jag går ju aldrig och söker upp vård. Och när jag väl gör det så händer det bara så här fucked up grejer. Mm. Alltså vissa gick ju alltid till skolsköterskan. Typ jämt varenda rast. Man bara, vad fan gör ni? Alltså vad får man? Det är de ut utan morfin, amfetamin. Alltså det måste vara händerna jävligt fett där borta för alla bara sprang där. Men jag gick aldrig dit. Jag gillar inte när främmande personer bara tar på mig och så här klämmer. Jag hade de här eksemen. Det såg inte bra ut. För jag hade typ knut ibland. Och jag hade eksem så här längs halsen som gick som en så här streck runt. Så då gick jag dit, bara, jag har de här eksemen, kan jag få någon salva eller någonting? Och det här var typ några dagar efter att Fadime hade blivit mördad. Förstod jag såklart att hon tänkte på i efterhand, skolsköterskan. Hon bara, är det här eksem? Det ser ut som att det har varit händer här och tryckt väldigt hårt. Som att de vill strypa dig. Man bara, så det är eksem. Jag har eksem, jag har alltid haft eksem liksom. Men kan jag få någon salva? Bara, alltså, är du säker på att ingen som, att inte här är alltså så där höll hon på. Man, jag gick därifrån, jag fick ingen jävla salva. En annan gång, ja, men jag hade jättemycket mens, så var det en gynekologgrej. Så då frågade hon så här, om mitt så här, privatliv, bla, 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 bla. Och då sa jag så här, ja men har du pojkvän, frågade hon. Så då sa jag, nej, jag har flickvän. Och sen så bara började de fråga massa preventivmedel, om jag använder det. Jag bara, nej, jag tar inte p-piller. Alltså så här, varför ska jag göra det? Jag har ju precis sagt att jag har flickvän. Och då så här, jag bara, nej, sa nej på allting som hade med preventivmedel att göra liksom. Så här. Och då fick jag en utskällning för att jag inte använde preventivmedel.
Varför då?
För att personen hörde inte att jag sa flickvän. Utan hörde att jag hade sagt pojkvän. Så jag fick så här, varför ska jag ha det? Och så då var det som att jag blev idiotförklarad. För att du kan bli gravid, bla 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 bla. Och man bara, alltså, det kan, jag kan inte det för att jag har en flickvän. Så här. Hata läkare.
Åh, gud. It's the worst. Men måste de också göra allting så jävla obekvämt? Jag tänker så här, när man kommer till en läkare, alltså redan då är man ju ändå i en utsatt position. Alltså oftast, de flesta älskar ju inte att vara hos läkare. Jag personligen tycker inte heller så jättemycket om det. Men man går dit för att man söker hjälp. Och sen så bemöts man på så konstigt jävla sätt. Jag var liksom inte villig att tackla typ, jag vet inte, gammal kolonialpolitik 8 på morgonen med min läkare. Det var liksom inte riktigt det. Jag var inte riktigt villig att ta ställning till mina föräldrars genetiska trauman som de hade passed on till mig. Det var liksom inte riktigt det jag var ute efter. Så, ja.
Men också så här, hata läkare så mycket, för det är så många som bara, alltså, tror att det är så goda människor som vill hjälpa.
Ja.
Man bara, fan, det är väl hög av lön. Ja, okej.
I alla fall.
Du har varit hos läkaren. Har det hänt något annat mer fantastiskt?
What? Nej, jag sa ju precis det. Däremot har jag suttit och skrivit för mycket.
Vad har du skrivit?
En artikel om en poet som heter Anne Carson som kommer till Sverige i maj, 7 maj. Grattis Sverige!
Jag bara loggar ut.
Aha, varför? Ja, men du behöver inte gå. Okay. Jag kommer gå.
Ja, grattis världen.
Vad har du haft för dig?
Alltså, jag har jobbat, men jag har på riktigt typ bara loggat ut.
Är det sant?
Jag loggar ut imorgon efter jobbet, blir upphämtad, sen ska jag dra. Kommer inte tillbaka på en vecka.
Men vart ska jag någonstans?
Jag ska åka till en jävla ö. Och helt själv där, nästan. Och vi ska bara chilla, läsa böcker, äta mat.
Alltså det är verkligen drömmen.
Ja, så jag typ skiter i allt. Jag jobbade lite, det var någon som skulle sluta. Som bjöd på tårta i frilanskontoret, så satt jag där och tårta jättelänge.
Åh, jag blev så avundsjuk. Ja. Verkligen det. Ja. Jag tänkte på det, jag fick typ nästan lite tårar i ögonen igår. För att jag var uppe jättesent och skrev jävla artikel. Men då, jag så tänkte på så här, hur skönt det skulle vara att bara logga ut från alla sociala medier i typ 2 månader.
Jag ska göra en vecka.
Inte ha någonting med dem att göra.
1 week.
1 week is good enough.
Nej, men så det är det. Jag har liksom inte så med så mycket.
Och det är ingenting annat som händer i ditt liv, eller?
Nej, inte så mycket.
Du har inte kollat på fotbollen?
Jag har köpt den. Jag hatar Iran, jag hatar alla iranier.
Finns inte
nu är det
läcker.
Sagt, så anmäl mig nu för hets mot folkgrupp eller något skit. Men alltså, fy fan.
Alltså jag vet inte ens vad som har hänt.
Men Iran är så jävla sopland. Bara, vi spelar fotboll mot Chile. Alltså Chile är mycket bättre, de är mycket snyggare, de är bättre på fotboll och allting.
Är de verkligen snyggare?
Ja, men det är de faktiskt. Har du inte förlåt, men kolla på det laget.
Men jag har hört att Iran har det kattigaste laget.
Nej, men det är inte sant. Det är bara för att typ Iran är så jävla snobbiga. Bor 20 personer som har flyttat till Sverige. Vi vet, det är liksom den riktiga arbetarklassen. Inte iranierna. I alla fall, det är också den minst omtyckta invandrargruppen i Sverige. Kan vi bara konstatera det? Det är sant.
Vadå? Är det här, har du statistik på det här eller vad är det?
Men vadå? Det är bara att prata med människor. Är det någon som tycker att typ så här, exiliranier i Sverige är sympatiska? Kan du nämna någon?
Ja, det är jättemånga.
Säg någon!
Men alla gillar ju exiliranier.
Vilka? Alltså alla är typ värsta så här bourgeoisie-människorna. Övermedelklasspersoner som kommer hit. Pratar om socialismen och marxismen eller något skit. Eller håller på med massa coola saker.
Ja, men folk älskar ju det. Och då, det är ju jättehög status i det.
Ja, men den där kombinationen. De gör så här anspråk på att de ska vi därför ha att jag hatar Iran?
Du är så bitter.
Det här, ja,
så
men roligt. De förlorar med 2-0.
Aha. Nej, men alltså förlåt. Men jag sitter faktiskt och jämför lagen nu. Jag måste säga att Iran är ju snäppet. Jag skulle säga att Chiles land utseendemässigt har kanske A. Iran så. Har A+.
Förlåt. Det där är bara klassförakt. Så jävla mycket. Vet du vilka som spelar i chilenska fucking landslaget?
Men jag jämför
det är folk som har tagit sig från fucking botten. Okej? Okay? Det är folk som är riktiga socialister och marxister. Som bryr sig om arbetarklassen. Och skänker jättemycket pengar. Det iranska laget, det är, man kan säga att det liksom berättar om de här 2 invandrargrupperna i Sverige. Hur det är. Det chilenska laget, det är riktiga så här, alltså så här, deras ideologi och tro på fotbollen grundar sig i något sant och riktigt.
Men Maria, de är inte lika snygga.
Käften.
Jag tänker lägga upp...
Har du sett Alexis Sanchez? Han är skitgullig.
Får se. Alexis Sanchez.
Kolla hans Instagram.
Han är lite gullig. På sitt sätt. Men jag tycker ju att fotbollskillar generellt är snark. Alltså jag jämför ju bara två typer av killar som jag inte tycker är snygga.
Vilka då?
Fotbollskillar.
Ja, det är de du inte tycker är snygga, fotbollskillar.
Ja, precis.
Men förlåt, vilka är Iran? Alltså det är till och med någon som har någon liten hårplutt här bara. Alltså har du sett nummer 14 eller nummer 19 när jag såg på den här tröjan? Den ser fan inte klok ut. Den har sett ut att vara med en Bee Gees.
Vänta, jag får kolla.
Och sen så vill jag också propsa på att den chilenska fotbollslagen är också mycket mer sympatiskt. Kan vi slå fast det i alla
ja,
fall?
Ja, det kan vi absolut slå fast. Ja,
tack
ja.
Så mycket. Alltså en dag ska jag skriva en bok. Om exiliranier i Sverige. Och att det är den minst omtyckta invandrargruppen. Och att chilenare är mycket mer omtyckta.
Vad ska boken heta?
Exiliranier i Sverige. Jävla borgare. Det är inget skämt för mig. Det är inget skämt för mig. Det är Och hon är sugen på fotboll. Okej, okay, Johan, du får klippa bort hur mycket du vill.
Känns det bättre nu?
Det känns lite bättre. Okej, men ska vi prata om något som alla kan relatera till?
Mm. Mm.
Jag ska fan ha, men allvarligt, jag ska ha en seriös utläggning någon gång.
Jag har ju inte tittat på fotboll för jag värnar om mitt mående. Mm. Jag måste ju ta hand om mitt latenta trauma. Mm. Men jag har däremot kollat på Skavlan.
Nämen, nämen. Yes. Det har jag också gjort.
Det var ju en liten kändis med på Skavlan häromdagen.
Mm-hmm.
Jimmy Åkesson.
Han är fan ganska känd alltså.
Back for good. Eller back for a few weeks.
Är han i klass med vad? I kändiskap nu. Han är en riktig star.
Men han är ju i klass med han den här knäppa magiken som gift sig med Carola. Vars namn jag inte kommer ihåg.
Runas ögon. Han var ingen magiker.
Magiker.
Han var ju typ någon prost eller något sånt. Han tänker på Jola Bero. Den knäppa magen.
Ja, just det. Jag vill ha ber.
De är fan lika. Tror du att Carola har hört ifrån jag vill ha ber och hela
året? Ja!
Nej, Runa Sögaard har gift sig. En jätteobehaglig stalker. Han stalkade henne, sen blev han ihop med henne.
Fram tills nu, att de hade varit gifta.
Nej, det var Runa Sögaard, han är som Agneta Fältskogs
fan. Men gud, jag har hatat Joe Labero hela den här tiden av ingen anledning. Gud, vad hemskt. De är verkligen
svinlika. Det finns andra skäl att hata Joe Labero. Du behöver inte vara orolig. Okej, släpp.
Men de är verkligen identiska. Det här är verkligen inte mitt fel. Ja, i alla fall. Okej, uppenbarligen så hade jag helt fel om hur känd Jimmy Åkesson är. För jag vet ju inte ens vem den här människan är. Knäppa magen. Okej. anyway.
Så jävla kul.
Han kanske är lika känd som...
Robin? Nej, kändare.
Titta på
okej, men han är jävligt känd i alla fall. Vi kommer inte på någon jämförelse. Martin Timmel. Kändare.
Ernst känd är han i alla fall. Mm. Vad tyckte du om intervjun? Alltså, det var ju väldigt mycket kritikerstorm innan.
Ja, jag tyckte han var skittråkig.
Mm.
Men det var också så här fett konstigt när välkomna Jimmy Åkesson. Och så applåderar folk.
Det var inte så mycket applåder.
Jag såg att det var några som inte applåderade. Och att det var typ en tror jag, kvinna som satt och applåderade. Och såg att typ väninnan inte applåderade. Mm. Så då såg hon typ nervös på att väninnan inte gjorde det. Klappade inte du händerna? Oj, var det fel typ? Mm. Nu agerade jag efter som man får väntas agera. Tänkte inte. Eller så gjorde hon det.
Men jag såg, eller jag hörde, uppfattade det som att det var ganska många som ändå inte applåderade.
Mm.
Men nej, alltså jag tyckte det var liksom, innan så var det väldigt många som tänkte så här, han borde inte vara med på Skavlan, det är normalisering av rasism.
Mm.
Jag kände lite detsamma, eller mest kände jag faktiskt ärligt talat att jag bara, jag orkar inte, det var så här, så jobbigt under valåret. Han dök upp hela tiden och han smackar så himla mycket när han pratar.
Gör han det?
Det var så jobbigt att lyssna på i hörlurar dessutom. Nummer två så tänkte jag, ja, men det här är ju så typiskt. Att han ska sitta på en talkshow och prata om hur dåligt han mår och bla bla bla. Få sympati för det. Men ja, det var en helt okej intervju, tyckte jag.
Varför det?
Ja, jag trodde att det skulle handla mer om vad du haft för dig under ledigheten? Hur känner du? Bla bla bla. Men alltså, nu var det ändå lite kritiska frågor som jag ändå inte hade förväntat mig av Skavlan.
Fast det är det jag tycker är så sjukt. För folk jämför det med utifrån hur dåligt det skulle kunna ha varit.
Mm.
Men det innebär ju inte att, bara för att det inte var så dåligt som det skulle kunna ha varit, så innebär det ju inte att det är bra.
Nej, nej, nej.
Alltså jag tycker ändå så här,
det var bättre än jag förväntade mig.
Ja.
Så var det typ. Men jag hade ju inte tänkt mig, alltså jag tycker ju inte att det var bra. Exempelvis efter så vände ju den här kritiska stormen. Så innan var det ju SD som ville att han skulle vara med. Det var andra rasisterna som sa att han inte skulle vara med. Nu är det som att alla andra rasister går ut och bara, det var fantastiskt att han var med. Medan alla SD-are säger typ så här, nej, det här var så himla orättvist och vinklat. Och jag blir så här, men kan vi vara lite konsekventa? Ni ville att han skulle vara med och nu var han med. Och om man inte hanterade det så bra så gjorde han inte det. Och antirasister, det är väl fortfarande inte bra att han var med. Det var ju fortfarande inte som att det här var någon form av vinst.
Alltså det jag tyckte var bäst med Jimmy Åkesson var med. Det var att liksom, jag tycker det är så roligt. För jag brukar tänka på Joey, Vänner ibland. När han är med i mediala sammanhang.
Mm.
För att när han blir nervös så liksom flackar han jättemycket med blicken. Och att blicken går så här åt sidorna, så här, fram och tillbaka. Eller något sånt.
Mm.
Och då tänker jag på Joey, Vänner. När han ska visa hur man ska spela förvirrad. Eller konfunderad. Och att man då ska låtsas som att man typ räknat jätteavancerat mattetal. Och då är det så här samma ögonrörelse. Så det var det enda bra. Men annars så tycker jag typ så här, det är väldigt anmärkningsvärt tycker jag hur man ser att politiker mer och mer kan välja vilka så här mediala sammanhang som man medverkar i och att media går med på det. Mm. Alltså det är klart det finns en så här konkurrens mellan olika produktioner på SVT att man vill ha så här den första intervjun med Jimmy Åkesson efter liksom uppbrottet. Men jag tycker så här, Skavlan är ju inte den främsta och vassaste liksom politiska reportern eller journalisten vi har, utan han sitter ju där och liksom är liksom lite småsexistisk och homofobisk i sina, i sitt fredagsmys och liksom fnissa lite bakom sina kort eller vad fan han gör när folk säger något obekvämt. Kanske se till att ha någon annan gäst som ska ifrågasätta den obekväma gästen. Och nu så var det liksom, nu var Jimmy där själv. Och det var ett möte med då själva Skavlan. Och det var klart, det blir en helt annan sorts presentation av den här politiken, partiledaren som leder Sveriges tredje största parti.
Mm.
Det var inte i Agenda, utan det var presenterat i ett myssammanhang där folk har vissa förväntningar, där det ändå måste finnas en viss ram att förhålla sig till. Mm. Liksom. Det kan inte vara hur vasst och hårt som helst. Det kan inte vara en utfrågning. Och ja, han gjorde det valet. Jag tyckte det var pissdåligt av liksom Skavlan, redaktionen och Skavlan att tro att man liksom kunde hantera och vilja göra det. Liksom. Mm. Den girigheten om att vilja vara den som fick Jimmy. Bara, men inse, det är inte din, det är liksom, det var dåligt skött tycker jag. Och sen att folk bara, åh, jag är så imponerad av Skavlan, vadå? För att ni ställde liksom basic kritiska frågor.
Mm.
Det är så himla, himla, himla B. För att då blir ju liksom det ännu tydligare. Ja men skitsamma, det är väl klart att han ska frågas ut och alla som gnäller, i och för sig som alltid gnäller om att han blir mobbad, han blir för ifrågasatt. Mm. Men det blir ju ännu mer så i ett sammanhang där man förväntar sig att det ska vara så här fredagsmys. Och liksom så här, andra som har gjort det är ju också så här, men till exempel Carl Bildt brukar också välja i vilka så här mediala sammanhang man är med i. Sen det var någon så här Ekot-reporter som jagade honom i en vecka, det här var typ så här över ett år sedan. För att han hade uttalat sig, jag tror det var om kärnvapen eller något sånt där. Och så då var det typ den researchade reporten som hade läst på, som kunde ställa de kritiska frågorna, fick inte den här intervjun, men så ringer den här jävla muppen ring P1. Carl Bildt och så pratar han där med någon som inte är förberedd på det. Så liksom politiker är bara, en politiker gör entré liksom lite hur man vill. Och jag tycker att det borde vara så här. Ja, men var med i så här lekprogram och skit. För det verkar finnas en efterfrågan om det så här, på olika produktioner. Men, liksom, men det är ju inte så här politiska utfrågningar. Alltså, det är något som kostar där. Liksom.
Men i sådana fall, om de ska hålla på så där, då vill jag att de ska göra lite mer som Kanye. Han var ju med i Skavlan.
Mm-hmm.
Men det enda han gjorde var att gå in, framföra sin låt och sen gå. Och sen så gjorde han en liknande grej på, gud, vad var det? Var det, typ, det var något brittiskt program. Han kom in och körde sin låt och sen gick den här killen framför och snackade med honom och han bara, no interviews. No interviews. Och typ laser på golvet för att han inte vill prata. Så vill jag se att Jimmy ska vara bete sig på TV.
Så du tänker så här, att motsvarande att Jimmy går in och gör sin grej som Kanye är att Jimmy går in och säger typ,
vi måste diskutera. Han ska komma in och säga ordet.
Invandrare suger, det är skitmånga invandrare i Sverige, vi har inte råd.
Han ska gå in och säga exakt de orden. Sen ska han lägga sig på golvet och säga no comment. Varje gång jag blir tillfrågad någonting.
Det vore ju för sig ganska...
Det vore åtminstone någonting annat. Mm.
Men jag minns ändå nostalgiskt den tiden då det på något sätt var så här uppseendeväckande att en jävla rasse som Jimmy Åkesson satt i en sån här soffa liksom. Alltså då var det en grej att liksom... men en ny demokrati kom in i riksdagen.
Mm.
Det var valet 91-92 eller någon sån här skit. Och Bengt Westerberg reste sig ur den där soffan. Det. Som man i och för sig blev pisshånad för efteråt. Och som folk i efterhand har velat få det till att alla tyckte det var jättebra. Men alla tyckte ju att det var dåligt. Det, han har ju fått upprättelse i efterhand. Men från att sen Bert Karlsson är med i massa jävla lekprogram i tv. Jävla rassegubben. Och nu så är Jimmy liksom direkt med i den där fredagsmyset. Det är ändå något som har hänt. Och förflyttningen av politiker. Vilket såklart har att göra med hur man så här paketerar in politik, bla bla bla. Det är mycket så här personval och någon karismatisk jävla figur som ska stå längst fram. Men också typ så här, den låga klassen på karismatiska personer i Sverige.
Men här, ja, det är verkligen tråkigt.
Alltså så här, förlåt för vilka partier. Är det någon partiledare som är sympatisk? Nej.
Nej, absolut inte.
Något språkrör, någon talesperson? Nej. Jag vill inte dricka kaffe eller te eller göra någonting.
Inte hänga med någon av dem.
Nej.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Skitsamma. Det händer ju fler dumma grejer. Eller intressanta saker.
Gud, vad är det för någonting?
Det är ett spännande bokprojekt på gång. I Sverige.
Oj, oj, oj. Vågar man gissa vad det är? Vad är det?
Man kan säga så här. Att två av dina älsklingar. Dina favoriter.
Mm.
Personer som du kanske ser och helt bara drabbas av att jag vill amma.
Jag vill amma dessa människor.
Ivar Arpi och Anna Sveiman. De ska skriva en bok om rasismdebatterna.
Vad annars?
Jag vet inte vad det innebär, men det är det de ska göra.
Ska säga vad det innebär?
Ja.
Vi kommer få en fett mycket flack. Det är typ det, vi kommer få skäll.
Tror du det?
Det var jag, lätt.
Nej, men inte jag. Kanske du. Jag har inte skrivit i DN Kultur. Jag håller inte på med sånt.
Ja, just det. Det stämmer ju.
Jag håller mig under ytan.
Okej. Ah, ja, medan du där och live är Ken Ring-låt så kommer jag i alla fall.
Det är ingen Ken Ring-låt.
Under ytan är en Ken
Ring-låt. Uno Svensson-cover på en Uno Svensson-låt.
Han samplade den.
Jo, jag vet, men det är en Uno Svensson-låt från början.
Men who even knows vem det är? Jag kan inte ens se skillnad på Ruben Sörgård och Joe Labero. Uno Svensson. Whatever.
Ja.
Vad jag skulle säga var, medan du gör det så kommer jag bli dragged to hell av de här två personerna. Vilket i och för sig inte gör mig så jättemycket, men ändå lite roligt.
Men det är som när vi pratade om det här med Valerie, shoutout, så var det liksom, det kommer ju vara som en så här dålig version av Lars och Noréns dagbok. Alla vill bli omnämnda i Lars och Noréns dagbok för att de ändå tycker det är smickrande, fast han säger typ att hon ser ut som en fitta i ansiktet. Så folk bara, åh nej, han skrev att jag ser ut som en fitta i ansiktet, så blir ändå folk jätteskrivande för att det är Lars Norén. Det här är det liksom omvända.
Ja.
Men det är också så roligt att de här två hänger och ska skriva en bok tillsammans. Det går inte ens att göra någon så här jämförelse, typ så här, och det är som att den här onda gubben i den här filmen, nej, jag skriver en bok tillsammans med den här, för att jag kommer inte på några värre personer och en värre duo än dessa två, och då finns det så många duos att välja mellan.
De är kanske lite som ondskans Alex och Sigge.
Ja, men det går inte, det är liksom en helt annan nivå.
Det stämmer verkligen, och det är så kul.
Ja,
kommer du läsa den här boken?
Jag kommer läsa den. Jag tror den blir skitkul på ett roligt sätt.
Jag vet inte. Jag tror inte att jag kommer läsa den här boken. För mitt liv är för kort. Jag vill liksom hellre läsa böcker som
ger mig någonting.
Som öppnar upp världen för mig på ett nytt sätt.
Du är så himla tråkig.
Inte läsa.
Finns det någon bok som har gjort det?
Nej. Ja, nu senast Anne Carson.
Boring. Ja, men i alla fall. Jag ser jättemycket fram emot den här boken. Jag rekommenderar alla att köpa den. Den kommer till bok. Jag har faktiskt ingen jävla aning när den kommer. Men den är säkert pissdålig och tråkig. I alla fall, det är jättekul att de hänger och har en vän i alla fall.
Ja.
Har det hänt något mer?
Men du har inte... Jo, du har ju Instagram, eller hur?
Ja, det har jag.
Men du tycker inte att det är lika kul att hänga med i Instagram beefs som jag tycker?
Nej, man kan säga att jag inte är en giver på sociala medier överhuvudtaget.
Det är du verkligen inte.
Jag vet inte, det var helt fel jämförelse. Men typ så här, jag bara på sociala medier, typ min Twitter.
Mm.
Jag kollar inte vad andra skriver eller håller på med. Jag bara får ut min information eller typ ställer frågor. Och så är det med min Instagram.
Där
kollar jag lite mer på andras bilder och så här, men det är inte så att jag typ så här...
Det är så hemskt när man ser någon skriva till på Twitter. Det är som att se så här, en dålig relation spelas upp framför ens ögon. Du svarar aldrig. Personen försöker desperat ta tag på dig. It's so sad.
Men jag svarar så småningom. Men kanske
jag
två veckor.
Umgicks med en kompis häromdagen.
Ja.
Vi skulle sitta och jobba. Det gjorde vi inte. Istället var vi inne på det här kontot Kvinnohat. Där man har olika gästpostare.
Mm-hmm.
Vet du vad det är? Det är ett jättestort feministiskt konto. Det är typ 50 000 följare.
Vad gör de?
Varje vecka kommer en ny gästpostare.
Jag tror jag följer kontot, men jag brukar bara scrolla förbi.
Är det sant? Mm. Wow, det gör inte jag. Men, för att det... Jag kan inte. I need some peace in my life. Folk skriver om olika saker. Feminism, personliga upplevelser av patriarkalt förtryck eller rasistiskt förtryck eller transfobi, homofobi. Massa med olika saker liksom.
Okej, fakta bara. Jag följer inte, det var fel. Men jag har 45 000 följare.
Ja, oj. Oops. Mm. Det har blivit mindre än veckan innan. Mm. Vilket vi kan diskutera. Men det jag egentligen ville prata om, det var någonting som utspelade sig på det här kontot medan jag häpet tittade på, såg det utspelas live, vilket hände väldigt sällan för jag brukar alltid vara typ 5 dagar försenad till alla beefs. Men jag och min vän stirrade fascinerat på, för det var verkligen, det var nämligen så att ett konto som heter Klasshat gästade. Och Klasshat handlar väl, eller de säger själva att det är ett konto som handlar om att empower människor ur arbetarklassen.
Ja, men det följer. Det brukar vara mycket så här berättelser om att folk inte har råd med olika grejer.
Ja, precis. Så då var väl tanken att de skulle prata klass och feminism den veckan, tänker jag typ. Men det som hände var istället att de lanserade en egen analys av klass. Eller inte en egen, det finns ju. Men Kanske en ganska ovanlig analys av klass i svenska sammanhang i alla fall, som heter klassism. Jag vet inte om du har talat om det här.
Nej.
Jag hade literally no idea vad det var, så jag var tvungen att fråga Twitter. Jag var tvungen att göra en Mireia.
Ta och ta.
Men då pratar man, man pratar väl om klass ur ett normkritiskt perspektiv. Mm. Där man pratar om det som liksom ett förtryckande system i stil med exempelvis sexism eller rasism. Så att man pratar om medelklassen som att den utgör normen. Och sen så diskrimineras människor ur under- och arbetarklassen. Och bemöts med negativa attityder.
Mm-hmm.
Så det ska vara som en läsning av samhället. Liksom.
Så det handlar främst om hur man blir behandlad i sociala sammanhang.
Ja, precis.
Inte så det handlar mer typ om kopplat till ägande.
Inte överhuvudtaget kopplat till ägande.
Så det har mer typ att göra.
Vilket är intressant, för det innebär ju att även typ medelklasspersoner kan prata om att de utsätts för någon form av klassistiskt förtryck.
Ifall de har fula ifall de kläder. Har,
ja, men ifall de har liksom
eller gillar
uttryck
typ
som förknippas
fel
tv-program. Med, ja, precis. Uttryck som förknippas med under- eller arbetarklassen.
Eller typ har dålig boksmak. Typ.
Mm, sådana saker. Och jag har sett det här uppkomma i amerikanska sammanhang. För att jag har sett personer vara lite så här.
Jag börjar sjunga typ någon sån.
Ja.
Okej.
Okay. Säga typ så här, sluta utsätta The Kardashians för klassförtryck i liksom amerikanska sammanhang. Och jag bara, what the fuck, jag förstår ingenting. Och
sen men kan du ge ett exempel kanske då, bara så att jag ska förstå, på vilket sätt utsätter man The Kardashians för ett klassförtryck då, menar de här personerna?
Genom att säga liksom att de är trashy, bla bla bla, de klär sig fel. De...
Okay. För det man kan säga det är ju att de utsätter inte dem för ett klassförtryck, däremot så är det ett uttryck för klassförakt. Yeah. Alltså det är ju olika saker, tänker jag då.
Mm. Ja.
För att jag kan ju säga så här till värsta överklassperson, det skulle vara jättekonstigt, jag skulle inte klara att säga det. Men jag kan säga till en medelklass, det skulle vara jättekonstigt om jag säger. Jag säger till en annan person som har exakt samma klassbakgrund och så här som mig, att fan vad trashy du ser. Nej, jag kan inte ens fatta det här.
Nej, men alltså det går, eller jag fattar inte, för att även om man riktar det uppåt, det vill säga om man säger till en Kardashian, ja men gud vad du ser si och så ut. Gud vad du ser exempelvis trashy ut till någon som är en miljonär. Så är ju det lika litet uttryck för klassförakt som att säga till en vit person med dreads. Fy fan, vilka fula dreads.
Mm.
Liksom i grunden så finns det ju någonting annat där. Om man använder sig av uttryck som förknippas med exempelvis klassförakt, då reproducerar man ju det.
Fast man utsätter ju inte den personen.
Men man utsätter någon som är liksom... Liksom om någon säger fan vad ghetto om en vit persons dreads, då är det ju såklart ett uttryck för en typ av rasism. Men det är ju inte den vita personen som drabbas av rasismen.
Nej.
Och det är det som gör det så märkligt. Eller liksom om man ska separera klassmarkörer från materiellt ägande eller på något sätt. Bara göra så att det handlar om normer. Det gör ju väl, tänker jag mig, att man också centrerar exempelvis personer.
Nu kommer jag på en jämförelse.
Mm.
En vanlig grej som jag hörde mycket i min ungdom var typ så här, att man kunde säga till så här, vita svenskar att, som hade kanske Adidas-brallor och filaskor och hängde i gäng utanför typ videoteket i Gävle, så kunde folk säga fan, ja men de beter sig som kickers.
Mm.
Eller typ så här, underförstått, ibland sa man också, de beter sig som invandrare.
Mm.
De blir ju inte utsatta för... Alltså det man menar är ju att de beter sig underklassigt och dåligt.
Mm.
Kopplat till något som har att göra med typ rasifiering.
Mm.
De blir inte utsatta för rasism i det. Mm. Men när man använder sig av ord och förolämpningar som är kopplade till...
Ja, precis.
Ja,
ja nej men exakt. Men här... Nu är jag verkligen inte insatt, för det var typ en kväll på Twitter när jag diskuterade det här. Också typ lite som jag läste på det här kontot. Men det som hände till slut, det var ju liksom att de pratade väldigt mycket om just normer. Och jag tycker liksom inte att det är något fel med det. Jag tycker att man kan så här diskutera, eller så, självklart tycker jag det, och speciellt på ett konto som kvinnohat, att man diskuterar upplevelser av klassförtryck och att det är väldigt, väldigt relevant. Och att det finns ett otroligt så här, motstånd kring att diskutera det, eftersom att en viss attityd som ändå finns där är typ erfarenhetsdelning av liksom klassförtryck. Det handlar bara om att man splittrar arbetarklassen och riktar sitt hat mot medelklassen istället för mot ägandeklassen. Vad vi borde göra egentligen är såklart att utrota alla klassskillnader. Man bara, jo, sant. I agree med det där med att utrota alla klassskillnader. Men nu är vi inte där. Och i dagens Sverige kan det vara relevant att diskutera de här sakerna. Precis som man gör inom liksom alla andra rörelser. Men det som hände var såklart att marxisterna kom och sa...
Det här är inget skämt! Det är inget skämt för mig!
Marxisterna...
men jag älskar marxisterna och jag tänker att både du alltså och jag
som... Jag älskar marxisterna, men jag har fucking svårt för väldigt många sorters marxister.
Ja, precis. Men jag håller ju med. Jag tänker att självklart håller vi båda med om
det liksom... låter som att de ringer en grej och sen kom marxisterna, ja, och de hade sina vapen och jag tänker att de var väldigt vackra och kom från skogen.
De red in på stora kronhjortar. Mm. Med mantlarna fladdrandes i vinden. Nej, men det gjorde de såklart inte. De kom och bara, så att prata om det här på det här sättet. Det hela blev en enorm beef. Och till slut så stängde kvinnohat ner klasshatsvecka. Och de fick inte posta mer för att deras...
Men vad sa marxisterna då?
Tolkning av klass tyckte de var för liberal och ytlig. Vilket jag tycker är jätteintressant. För...
Vem fan har inte en ytlig klass?
Vem har inte en ytlig klass?
Förlåt, men det är väldigt få personer i offentligheten vars klassanalys jag respekterar. Förlåt, jag har godis med en dumle. Det är ändå påsk snart. Och tycker bara, ja, men den här personen har jag förtroende för.
Ja, dumlen kom från ett påskäck. Ja, men alltså det är ju verkligen det. Det som jag tyckte var så intressant var, varför avsluta deras vecka? Sen när blev det här ett superrött konto? Varför ligger det på de personerna som vill diskutera specifikt erfarenheter av klassförtryck i Sverige att göra det på rätt sätt när ingen av de andra posterna på kvinnohat överhuvudtaget ens behöver förhålla sig till klass? Mm. Jag tyckte det var jätteintressant. Så vad är det för krav man ställer på olika grupper när det gäller deras analyser och ingångar? Det finns ju jättemånga antirasister som har superliberala ingångar i antirasism. Men som ändå exempelvis pratar om det på olika plattformar. Och jag är typ så här, yeah, you do you. I do me, typ. Mm. Mm, men jag tycker att det var en intressant sak att se. Och då var jag typ så här, då vill jag typ ha din input kring det här. Vad tänker du att det uttrycker?
Jag tycker att man borde stänga av alla. Jag vet inte, jag följer inte de här Instagram-grejerna liksom. Ja. Jag tar liksom lite bilder på mig ibland lägger ut lite tuffa bilder på någon annan.
Men jag tycker typ ändå att
Antonio Banderas till exempel.
Å ena sidan så förstår jag mig på marxisternas upprördhet. För jag tror att de känner att nu har det gått för långt. Och det kan jag också känna jätteofta. Liksom att allting handlar om normer. Ingenting knyts till materiellt ägande. Inte ens kapitalismen kan man nämna när man pratar om klass. Liksom. Men å andra sidan är det här med de här omöjliga kraven som ställs på olika personer. Att leverera rätt paketerad analys av sina erfarenheter,
ja, men
hela
alltså,
tiden.
Det är väl klart som fan man ska kritisera en massa jävla fjantar som pratar om så här normer och skit som är kopplat till klass, även om det kan vara jättejobbigt med det också. Bla bla bla. Jag har ju också haft trasiga kläder och skit och växt upp i fattigdom. Men alltså så här, ja men gör det. Men det är väl klart man ska kunna, då är det pissviktigt om marxisterna kommer att kritisera. Bara, men det här är kopplat till det materiella. Mm. Men samtidigt, klasskamp på Instagram. Jag vet inte, liksom, jag bryr mig inte. Det är liksom, gör vad fan ni vill. För ja. Det är inte där det kommer hända.
Eller,
så har era jävla diskussioner.
För det här är grejen. Om revolutionen kommer på Instagram, då kommer ju du inte ens veta om det, eller hur?
Jag kan lova dig en sak. Jag kan svära på det här godiset som jag håller i min hand. Att liksom, det kommer inte ske på Instagram.
Nu åt ju du upp godiset, vill jag säga.
Ja, jag
till våra lyssnare. Jag tänker i alla fall inte säga till dig ifall det kommer. Men det är faktiskt också väldigt intressant att se hur en liberal analys av klasses... Eller liksom, jag känner typ att det här... Det är väldigt symptomatiskt bara för den tid vi lever i.
det är samma sak med antirasismen, samma sak med feminismen. Det handlar mindre och mindre om att knyta det till det materiella, till det konkreta, till resurser. Och det handlar mer och mer om att prata utifrån normer.
Mm. Och upplevelser liksom.
Mm.
Nu är hämndens timme kommen.
Maria, vad vill du hämnas på idag?
Idag vill jag hämnas på Sveriges Radios flaggskepp, stolthet. Jag vill hämnas på konflikt.
Oj!
Jag gör stora anspråk.
Verkligen!
Här
låt
är inte,
oss se om du kan
här är inte någon liten moderat slyngel som jag vill sätta dit.
Kan vi prata om att du och Hanif Bali har barn? Kan vi prata om att Zayn Malik är ert barn? Och yeah. Att samt dagen efter att det kom ut slutade han i One Direction. Fast vi kan prata om det sen. Ta din hämnd först.
Vi kan prata om det nu. Ja, det stämmer. Jag och Hanif Bali har ett barn ihop. Jag vill inte kalla det för kärleksbarn.
Passionsbarn. Hatsexbarn.
Inte ens hatsex. Jag var jävligt packad. Jag hade tagit en amfetamin.
Du hade tagit allt.
Och allt annat knark som jag inte kan namnen på. För jag är inte så knarkig av mig på det sättet. Och det var då det hände. Jag kanske det inte måste LSD, kanske... för då kanske man hallucinerar. Jag trodde i gängen att han var typ någon...
var runt 4 år när det hände. Förmodligen med tanke på att Zayn Malik är 22.
Ja. Det var länge sedan.
Det var det verkligen.
Den där Killing World Direction. Ja, men kul. Du lyssnare som hörde av dig
så
och sa det där.
Sant. Min mamma höll på att dö av skratt.
Jag har inte ens berättat för min mamma. Skitsamma.
Ja, skitsamma.
Jag vill hämnas på konflikt.
Ja.
Men först vill jag prata med dig om feminismen.
Jaha, oj. Jag vet inte varför jag lät så, men det var jätteoväntat. Maria, du vill ju aldrig prata om feminism.
Nej, men det brukar jag väl inte vilja.
Nej.
Det är ganska tråkigt faktiskt. Jag ska. Men till exempel så kom jag att tänka på detta när jag lyssnade på konflikt. Feminismen. Den har liksom verkligen så här, vunnit mark och förflyttat sig så här, rent positionsmässigt i världen. Att man kan även prata om så här, uppgångar och nedgångar för feminismen. Ibland är det mer populärt att kalla sig feminist, ibland inte. Men däremot så kan man ändå säga att så här, feminismen idag jämfört med 90-talet till exempel så är den väldigt etablerad på så sätt att man ser att om man förknippar vissa saker med feminism, jämställdhet, så är det likhetstecken med öppenhet, med jämlikhet, med väst, med vithet kanske.
Mm.
På samma sätt så här, som man brukar prata om pinkwashing.
Mm.
Och det, med det menar man om hur vissa till exempel politiska partier, till exempel så här rassiga partier, använder sig av att betona så här, hbtq-frågor. Till exempel Nederländerna som har gjort det mycket. Att man typ så här, men vi är skitöppna och bra, vi är jätterassiga egentligen, men vi bryr oss om så här, bögar och flator. Mm. Att man kan ligga i framkant där. Och sen så bryr man sig inte om hbtq-flyktingar och så.
Mm.
Men det är ett sätt att tvätta sig själv. Liksom. Eller typ som jag vet inte Obama och inte åka till OS i Sochi och låtsas som att det är för att han bryr sig skitmycket om hbtq-personer. Liksom. Yeah. Fast egentligen kanske en annan sorts politisk markering.
Mm.
Och så det är också ett sätt att positionera sig emot liksom, det utländska. Alltså det är också ett sätt som liksom, rassiga partier har gjort det. Att så här, genom att säga att så här, vi skyddar er, liksom, vita hbtq-personer mot de här bruna människorna som också är liksom homofober och transfober, så finns det i liksom regnbågsflaggan en vestifiering, en öppenhet så här, per automatik. Och idag så kan man ju också använda sig av så här, feminismen på det sättet. Man har sett det väldigt mycket inom till exempel hur man formulerar att man ska gå ut i krig. Men till exempel kriget mot terrorismen och invasionen av Afghanistan och så är ju ett tydligt exempel att så här, vi ska rädda bruna förtryckta kvinnor från bruna förtryckande män.
Mm.
Det är därför som vi krigar och dödar både bruna män men också kvinnor, bruna kvinnor och barn i de här länderna. Mm. Liksom. Fast man formulerar det på det sättet som att det är någon så här jämställdhetsskit. Och så har så här Sverige till exempel militärna närvaro där och är så jävla goda.
Det finns en tjej som heter Aisha Siddiqui som brukar blogga och skriva och sådana saker. Och hon plockade upp precis på det och pratade om hur skevt det kan bli ibland när vita kvinnor skämtar om hashtag kill all men. Jag vet inte om du såg det. Döda alla män eller manshat, bla bla bla.
Mm.
Eftersom att de ofta är i en position där deras ideologi faktiskt mobiliseras för att utöva imperialistiska och kolonialistiska projekt utomlands som faktiskt slår väldigt hårt mot just bruna och svarta män.
Ja, men precis. Och Spivak har ju bland annat skrivit om det här, att det är ett sätt att så här legitimera kolonialismen på det här tänket. Vita män rädda bruna kvinnor från bruna män.
Mm.
Men också så här, alltså, kan man också se det rent politiskt hur det slår sen. För de här bruna kvinnorna i liksom kriget mot terrorismen så pratar man ju liksom indirekt om muslimska kvinnor.
Mm.
Och sen den retoriken leder ju till att inte bara de kvinnorna som man säger sig rädda råkar illa ut på plats för att de skjuts ihjäl, bombas sönder, deras män blir så här avrättade.
Mm.
Så drabbar ju också det kvinnor i Sverige som tillhör den gruppen.
Ja.
Till exempel islamofobin ökar och hatbrotten ökar och så vidare och så vidare. Man kan tänka att en redaktion som Konflikt satt inne på de här kunskaperna, kan man tycka. Hade researchat sig till det, kanske googlat, snubblat någonstans, kanske läst, inte vet jag, Bangs nummer av tema krig.
Ett förslag bara ryckte i luften.
Ett förslag bara, när man skulle ge sig an ämnet med rubriken En hel timme, är feminism ett vapen? Ställer sig i Konflikt denna fråga.
När den feministiska utrikespolitiken ställts inför sitt första riktiga test, vad får det egentligen kosta att prioritera kvinnors rättigheter? Och vilka dörrar öppnas och stängs när Sverige satsar på jämställdhet som militärexport? Hör röster från Kungsängen, Saudiarabien och Washington om hur väl feminismen fungerar som vapen.
Så det Konflikt gör i sin ingång hela tiden, under hela programmet, under en timme, det är att man utgår ifrån att liksom, svensk försvarspolitik, svenska försvarsmakten har någon slags uppriktig feministisk tanke med sitt arbete. Känner du att det finns något genuint i det?
Jättemycket.
Låt
Nej,
mig höra.
Givetvis inte. Nej.
Nej.
Det handlar om branding, såklart. Det handlar om att hitta metoder att legitimera det våld som ändå ligger till grund för hela verksamheten.
Ja, och det är också så man använder sig av feminismen inom försvarspolitiken och försvarsmakten.
Ja.
Och det hade man vetat om man till exempel hade läst Bang nummer 4 från 2014 med tema krig.
Valfri blogg.
Valfri blogg.
Det här är verkligen basic Tumblr-nivå av analys. Jag menar, det här är ju verkligen sorgligt.
Ja.
Jag förstår att du vill hämnas.
Ja, du förstår att jag vill hämnas.
Mm.
En annan sak som framhölls i programmet, det var att den här behjärtansvärda, jämställda och feministiska satsningen som Sverige gör ändå kanske låg i konflikt. Att det ändå kanske kostade dem något. Till exempel ett samarbete med det väldigt dåliga Saudiarabien.
I form av saudisk och allmänt arabisk, åtminstone officiell, ilska.
Vi vet ju alla att Saudiarabien är ju dåligt.
Mm.
Alltså det är ingen som säger emot det.
Nej.
Känner du någon som tycker Saudiarabien är toppen?
Absolut ingen. Jo, förutom näringslivet.
Men precis. Och det var det som var så himla så här roligt med det här inslaget. För då var det som att man pratade om det som att det var på riktigt en uppoffring som hade skett i det här samarbetet med Saudiarabien, att det kanske var att Sverige hade någon slags genderpolitik och att det var liksom att Sverige är så feministiska och framåt och mjuka. Att man pratade till och med om att det är så här ett feminint land till skillnad från det maskulina Saudiarabien. Så var det där konflikten uppstod. Och det var inte så att man heller låtsades om i det här konfliktprogrammet att men Sverige har ju haft ett samarbete med Saudiarabien hur fucking länge som helst. Och att typ att samarbetet har liksom avbrutits nu, det är inte för att man liksom Saudiarabien kom på, men de håller på med massa feministiska grejer. De har förvisso aldrig haft en kvinna till statsminister, men de har liksom kvinnor får köra bil där och hålla på lite, gå på disco. Utan samarbetet avbröts ju för att det tvingades, för att man kom på och avslöjade hela skiten egentligen. Annars hade ju Sverige bara fortsatt det här samarbetet. Så den här liksom bristen på kritik, det var som att det här var så här, programmet hade kunnat vara så här Nordkorea propaganda för hela den här, det här sättet att närma sig och så här bedriva försvarspolitik. Och det är också så tydligt också hur man positionerar sig och skapar den andra i det här. Och att liksom konfliktredaktionen går med på det. Och det hade man kanske inte behövt göra om man till exempel hade läst Bang från nummer 4. Tema krig från 2014 och kanske läst, inte vet jag, även Ismails text om att göra en fiende som tar upp det här. Man hade fattat att så här, feminism och den kallade genderpolitiken utnyttjas av försvarsmakten. Man hade läst till exempel, jag vet inte, Sveriges dolda NATO-samarbete av Sigrid Aliki, så hade också det funkat. Men nej, konflikt producerade en timme fucking propaganda.
Fler kvinnliga militärer med operativt ansvar och att se hela befolkningen när man är ute på internationella uppdrag.
För svensk försvarspolitik.
För så kallad feministisk försvarspolitik.
Ja, men precis. Och att man tror att det är någon slags god vilja. Att man tror att inte så att Sverige har också så här intressen i världen. Att man inte ens karvade i det lite. Man tog in en kritiker. Det var någon så här twittrare.
Som sa.
Annars var det bara representanter från folk som vill få fram det här. Så min hämnd är till konfliktredaktionen. Herre, jössenes, vad ska jag ta mig till med er? Jag var så himla besviken när jag vaknade där på lördagen och trodde, ja men gud, ska man ta sig an det här? Ska man berätta om hur man använder sig av feministisk washing inom försvaret, inom försvarspolitiken? Nej! Det gjorde man inte. Man pratade om det som att det är ett gott jävla projekt, men att det finns vissa saudier som vill sätta käppar i hjulet för det och att det kanske kostar ett och annat samarbete. Men Sverige, de är så goa och sossiga, feminina i världen.
Så Mireia, vad är din hämnd?
Jag önskar att jag skulle kunna vara god i detta. Man kunde säga, well, konfliktredaktionen, börja prenumerera på fucking Bang. Men det är ju inte en hämnd. Det vore ju som att ge dem liksom, kunskapens ljus. Men det konfliktredaktionen saknar, det är ju att de inte har tagit det röda pillret, helt enkelt. De tror helt riktigt att på att vara en liksom en hel maktapparat säger till dem att det är sant. Men de säger ju att de är för jämställdhet och feminism i världen, fast Sverige exporterar, en av de länderna som exporterar mest vapen per capita och exporterar massa så här övervakningsskit till länder. Men de säger ju att det är för en god sak. Det är så här konfliktredaktionens utgångspunkt. De har inte tagit det fucking röda pillret som i Matrix, där man ser den lite lortigare sanningen. Därför är min hämnd att de ska ta det röda pillret som i Matrix. Men, twist, det är inte det röda pillret, utan det är bara ett vanligt jävla knarkpiller som gör att de får en snedtripp i typ 2 veckor och ser bananer i pyjamas komma nära dem och folk hålla på med massa konstiga, alla Disney-karaktärer i någon jävla orgie eller någonting.
Medan bananer i pyjamas är där på.
Ja.
Gross. Okej, bra hem.
We'll be right back. Så, Judith Kiros.
Ja.
Vad vill du hämnas på denna gång?
Förra veckan så pratade vi om en liten organisation som heter Fatta Man. Och vi försökte lista ut vad det var dessa mansfeminister ville åstadkomma för samhällsförändring. Som skulle vara så himla härlig och fantastisk. Och som också av någon anledning skulle grunda sig att olika våldtäktsmän lämnade in rapporter om sina övergrepp.
Wow, män för jämställdhet, I love
men
you.
Men bara en vecka senare så hade vi den turen att de släppte en musikvideo till någonting som heter Fatta man-låten Det börjar med mig. Now, jag visste inte om att de hade en låt. Men givetvis måste ju alla organisationer köra med det nu för tiden. Jag visste att Fatta hade en låt som handlade om våldtäkt. Jag har hört kanske 2 sekunder av den låten. Men den här låten lyssnade jag på från början till slut samtidigt som jag kollade på video. Med i den här låten är Erik Rapp, Adam Tensta, Zacke, whoever that is. Aldrig talat
alltså,
om honom.
Jag vet inte ens vem Erik Rapp var, men jag har
kille
sett den här
videon. Zacke, han har liksom mössa på sig och skägg. Och Param, som jag ändå gillar. Liksom.
Gillar du Param?
Ja, han är helt okej. Ja, jag tycker om den här delen på hälften.
Förlåt, men liksom, jag ska inte säga något om Param. Det är säkert en skitschysst person.
Vadå då?
Men när jag hörde Param så kände jag så här, bara, nej men folk från Göteborg kanske ska hålla sitt pop.
Är det här din hämnd eller min hämnd?
Ja,
that's
förlåt.
My question. Men i alla fall, det börjar med mig. Den här låten som Fatta Man ska spela i bakgrunden. Medan som revolutionerar världen med sin normkritiska maskulinitet. Den låten är jättedålig. Jättedålig. Videon är helt okej, tänkte jag. Det är de här 4 männen i ett rum dansandes på ett underligt sätt. Jag tänker att det handlar om någonting, liksom medan unga arga män tittar på, pojkar tittar på, och sen dansar med dem efter ett tag. Och jag tänker att det har någonting, det säger någonting om vi måste lossa på det här med att män inte är i connection med sin kropp. Män måste kunna känna och uttrycka i sin kropp på andra sätt än genom våld. Vi måste kunna uppmuntra spontanitet och inlevelse även i männen. Bla bla bla. Väldigt
det,
symboliskt.
Det kändes väldigt som en anti-tuffdans.
Ja, precis.
Men också de här killarna i det här klassrummet kändes typ kastade från Norra Real. Ja, alla är typ verkligen vita och har så här speciella kläder på sig. Och det är en av dem är blatte liksom.
Jättepåklistrade buttraminer.
Ja.
Det var så roligt. Mm. Låten, fruktansvärt, jag vet inte vad jag ska säga, så dålig. Den här låten är verkligen det som varje snäll kille, alltså då menar jag verkligen en kille som kallar sig själv för en snäll kille, som är typ så här: åh, jag har så många tjejkompisar men ingen av dem vill ligga med mig fast jag är en sån snäll kille. Den typen av snäll kille skulle lyssna på det här innan han gick ut en lördag. Innan han satte på sig sitt fattahalsband, plockade upp sin fattatygkasse, klistrade på en fattatatuering och gick till sin fattafest. Skulle han lyssna på den här och tänka, fy fan vad hemskt det är maskulinitet. Det är verkligen synd om mig som uppfostras till att bli man. Det är verkligen hemskt att vara man. Vi lider så otroligt mycket.
Här har jag gått runt med den här tygkassen på den här fi-festen hel kväll och ändå inte få knulla. Det är så jävla.
Fast jag är en sån snäll kille. Och jag förstår varför. För tjejer är rädda för mig. För tjejer är rädda för män. PGA och våldtäktskultur.
Och inte bara för att jag är
så
typ
hemskt.
Oattraktiv.
Det är så fruktansvärt. Så tänker den här snälla killen när han lyssnar på den här snälla låten. Det börjar med mig. Det roligaste med den här låten, det är verkligen det, jag skulle säga att det är 4 versioner. Nej, okej, 3 versioner, för Erik Rapp sjunger mest. 3 versioner av fy fan vad jobbigt det är att vara man, med liksom varierande grader skill, skulle jag vilja säga. Adam Tenstas vers är det roligaste jag hört. Det är verkligen årtiondes humble brag, för den är verkligen så här: gud vad jobbigt det är att knulla runt. Jag har legat med kanske halva Stockholm. Jag har legat kanske med halva Sverige. Och det är för att jag är en man som inte kan prata om känslor.
Mm.
Va? Ursäkta mig? Va?
Och varför sjunger han fucking ledsen om det?
Om du har legat med halva Sverige, grattis!
Gör en glad låt om det.
Nice. Och du är mycket väl medveten om att det handlar om att du inte kan prata om dina känslor för att du är man. Du är helt in tune med allt, Adam Tensta. Vad är det du har problem med? Jag förstår inte. Om jag gjorde en låt som handlade om hur knäckande det var med normer kring femininitet. Och en av de raderna var, åh, jag har legat med halva stan. Och bara för att jag inte kan prata med känslor. Om det var det som var konsekvensen av att jag hade legat med halva stan, skulle jag vara så nöjd.
Men jag tycker det är så jävla dumt så här, att man slösar så här, sin musikalitet på att gnälla på det här. Jag menar, skulle jag kunna sjunga, skulle jag också vilja sjunga om hur och fick ligga. Alltså, skulle jag också vilja sjunga om det. Det skulle vara det enda.
Ja, men liksom konsekvensen och det skulle, om det fanns en konsekvens, vilket det givetvis gör om man är tjej, då, och det var liksom buhu, jag förstår att du inte litar på mig för att jag ligger runt så mycket. Det, alltså, då skulle det vara liksom fine.
Mm.
Det
är gnäller de andra
dåligt. Ja, men det är lite olika, typ så här, ja, häng en bra relation till mina killkompisar och sådana saker.
Men fan,
nej, men
det.
Alltså, det är säkert skitjobbigt. Ja, ni är halva människor, det är säkert jättejobbigt. Men så här är det. Jag vill inte lyssna på det. Jag vill inte spelas ut på klubben när jag går ut. Det finns ingenting som skulle kill the mood snabbare än det börjar med mig. Det finns ingen... Även om jag spelade liksom den här... Fan, vad heter den här låten som jag hatar så himla mycket? Även om ni spelade fucking Bananas in Pyjamas introt. Om ni spelade det skulle jag ändå bara... Det här är så hårt. Det här är så tungt. Det här är så bra jämförelse med det börjar med mig. Så skulle jag känna. På riktigt.
Vad är din hämnd? Dessa gnälliga jävla killar. Vad vill du göra med Adam Tensta, den lille killen med ringen i örat, den där som ingen vet vad han heter och paren?
Zacke heter han, har jag lärt mig nu. Jag vill att varje gång som någon spelar Det börjar med mig, den här låten, och det är vart som helst, så vill jag att ett skärande läte ska börja spelas. Nästan lite som en hundvissla i bakgrunden. Som gör att folk börjar blöda ur öronen. Och eftersom att detta sker varje gång man spelar en låt, så kommer den aldrig mer att spelas. Istället så kommer den, allting kommer så här samlas in och brännas upp på ett sort bål. Alltså alla så här tryckta skivor, om det nu ens finns längre.
Men på vilket sätt drabbar detta de
alla
fyra snubbarna?
Ja, men allt, de får liksom aldrig spela den.
Det Varför börjar inte blöda deras öron eller snopp? Eller någonting då?
Ew, gross.
Men lägg till det. Vi lägger på det. Det blir som en plusmeny.
Men alltså, de börjar också blöda.
Ja, i snoppen.
I snoppen. Det här är så din hämnd, Mireia.
Nej, men alltså, du har ju fått klaga på
mål. Jag tyckte att jag var bra.
Men det drabbade ju bara de som lyssnar på det.
Ja, det betyder att ingen kan lyssna på den.
Du har lyssnat på hämndens timme. Alltså, jag heter Mireia Chivria Quesada.
I'm out of here.
Judith Kiros är den som just nu lämnar studion. Ni kan följa oss på Facebook. Hon tar av sig hörlurarna, går ifrån. Där kan hitta oss. Hämndens timme heter vi. Judith Kiros heter Judith på Twitter. Jag heter Mireia Ekler.
I quit.
Bye.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.